Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Han är född i Västerås. Han är en av de största talangerna svensk fotboll någonsin fått fram. Ungdomsproffs i Anderlecht och Manchester United. SM-guld med IFK Norrköping som 17-åring. I Holmgren möter avsnitt 175 kan du höra Jonny Rödlund berätta om sitt omtumlande liv och karriär. Om du vill komma i kontakt med mig så går det bra via Twitter, Niklas_Holmgren. Hemsidan niklasholmgren.nu eller Facebook-sidan Holmgren möter. Jonny Rödlund, god lyssning. Den här podden presenteras ju i samarbete med Stryktipset. Jonny Rödlund, jag är så glad att jag har fått reda på att vi har samma favoritlag, Ipswich Town.
Jajamensan, det stämmer. Det var faktiskt så här att farsan kom hem på slutet på 70-talet att kom hem med en t-shirt och en sjal och en biljardkö. Och då var det Ipswich som jag följde på alla tips extra då på den här gamla tiden. Men sen var det ju kanske mer lite United eftersom
du hamnade, det är förståeligt. Kom du ihåg vilket lag med John Walk, Paul Mariner, Terry Butcher, vilka spelare?
Ja, Terry Butcher, ja, han kommer jag ihåg faktiskt. Nej, men det var ju då på den tiden när farsan kom hem, och det var inte så många som åkte över och var över till England på den tiden. Inte vad jag vet i alla fall, men det var så stort att få hem den där Ipswich-sjalen. Det kommer jag ihåg, den satt ovanför sängen i bra många år.
Mm. Din kollega här kom fram till mig och sa: jag har haft 13 rätt på Stryktipset. Kan du stoltsera med det?
Nej, det kan jag inte. Men jag fick in en sexling en gång i tiden.
Ja, på oddset,
32 000.
Ja, det är bra, ja. Det är bra. Ja. Det är nästan, ja, det är bara 7 matcher kvar.
Med Stryktipset, då kan man väl ha, man kan väl ha helgarderat alltihopa och en, kan man inte,
det känns ja, det blir lite dyrt. Ja, man kan göra det, man borde man faktiskt göra det, för det är svårt.
Ja,
ja, det är bara de absolut skickligaste som får 13 rätt.
Ja, du menar så.
Ja.
Ja, nej, men på något vis det här med tippningen. Alltså jag är fan sämst på att tippa. Nej, men jag är dålig att tippa, så är det.
Du vet bara en sak i alla fall, Jonny. Det är att det är kryss i match 13. Petar du in det tecknet så behöver du bara få 12 rätt.
Aha.
Ja, de övriga får du lista ut själv.
Ja, okej. Okay. Ja, du menar så. Ja, precis.
Jonny Erik Gunnar Rödlund, född den 22 december 1971 i Västerås. Tjenare Jonny!
Goddagens!
Vi är, eller jag är och besöker dig här på Nybyggeskolan i Västerås. Samma skola som har fostrat Viktor Lindelöf.
Ja, stämmer bra det. Jag tror att det är fler som har gått på den här skolan. Jag undrar om inte Pontus Kåmark kanske har gick.
Kåmark, ja.
Det är nog inte omöjligt.
Ja, vi ska kommentera derbyt ihop på söndag, jag och Pontus. Jag ska fråga honom om han har gått på Nybyggeskolan.
Nej, men det är många fotbollsspelare här, för det är en stor skola. Det är nog den största skolan i Västerås. Och det är den är ganska utspridd här på det här området. Det är både Barkarö och det är Bäckby och det är Skälby. Så det är en stor skola. Och det är mycket fotbollssnack.
Jag förstår det, och framförallt med dig då.
Ja, det var otroligt mycket i början. I början var de lite så här, är det han? Är det han? Och så googlar de, håller på, du spelar Manchester United. Ja, det var mycket så i början. Men nu börjar de tjata hål i huvudet på mig att jag måste ha en fotbollsturnering här på skolan. Ja, så att jag ska väl försöka. Chefen Kerstin har sagt att det är okej att köra, så att jag ska få planera den lite. Men det är ändå, är det nästan 600-700 ungdomar, så att...
Johnny Rödlund Cup, Nybyggeskolan. Ha?
Ja. Det kanske inte behöver ta mitt namn, men klassturnering kan det nog kanske bli. Vi får se, jag håller på att spana lite.
Ja, det är anspråkslös. Du brukar ju ta för dig, va?
Nej, det är nog många som har trott det. Så många som har ringt och vill ha haft mig som dig då, expertkommentator och hit och dit. Men jag har aldrig hoppat på det riktigt. För det var en jobbig period då som jag varit sjukskriven. Och då har jag haft lite panikångest och sånt där. Så att jag hoppar av och sånt där. Men nu är jag 100% återställd. Så nu kan jag sitta med dig och prata här.
Ja, jag menar det. Det heter ju manage your fear. Ju äldre man blir så är det viktigare att gå emot de här motstånden.
Ja, men precis. Och... det är lite så. Ja. Det är lite så. Ja.
Du, vad är din roll här på Nybyggeskolan? Jag kommer ju här och alla, vi pratar ju i dig och hoppar på dig och ropar till dig och sådär. Men vad har du för uppgift? Arbetsbeskrivning?
Ja, jag hjälper till då hos ett par elever som behöver lite extra stöd. Sen är jag ju då också väldigt mycket och cirkulerar runt i korridorerna för att ha lite lugn och ro och skapa relationer med ungdomarna. Och jag trivs fantastiskt bra. Det har väl varit min grej i många år nu att umgås med ungdomar.
Jag har förstått det och läst det att du går hem hos ungdomarna.
Jag kanske är på deras nivå.
Ja, ja men det är ju... Det
nej,
är
men jag tror att det här med alla kulturkrockar som kommer, så tror jag att relationer, det är otroligt viktigt. Alltså att man kan gå ner på ungdomarnas nivå och liksom kunna prata deras språk. Och inte vara så duktig och fyrkantig. Jag tror att det är skitviktigt.
Är det något som du har naturligt i dig som du har lärt dig inom idrotten? Eller?
Det har jag nog fått mycket från idrotten. Eftersom man har bott mycket utomlands så tror jag att man... Sen har jag nog någon typ av... Folk brukar säga att jag har kinesiska alfabetet. Men jag tror att någon diagnos har man. Ja. Det som frugan säger, vad fan Johnny? När ska du göra dina jävla tester? Så att jag tror att någon diagnos har jag. Men jag är nog otroligt... ödmjuk och trivs bara och glad person.
För din egen ungdom är ju väldigt annorlunda jämfört med många andras. Du, för din yngre generation kan vi säga att du var du var världsberömd. Du var en jättetalang. Inte bara alltså, du var berömd.
Jo, jag kom ju upp
utanför Sverige.
Ja, och jo, men så var det. Jag vet ju att under den här tiden som det gick så otroligt bra, så var ju både Real Madrid och Barcelona intresserade. Men vi kanske kan prata om det senare, just det här med karriären och hur jag tyckte och tänkte och så vidare.
Men jag tänkte, du fick ju ändå du hade ju inte den här, det gick, alltså det var ju tidigt klart att det här är ditt spår. Och du försvann ner till Belgien och Anderlecht som 15-åring. Hann du med att få vara ungdom själv? Det var det jag menade.
Nej, ganska intressant att du tar upp det. Det var väl ungefär det. Jag försökte samtidigt vara professionell fotbollsspelare, men samtidigt behålla kontakten med mina ungdomar och eller mina kompisar. Så det var en svår balans, kan jag tycka. Men just den här fotbollsperioden som jag hade, när allting gick spikrakt uppåt, det fanns ju bara i mitt huvud att jag skulle vara bäst. Spelade ingen match, vilken match jag än spelade så skulle jag vara bäst. Och den levde jag mycket på. Men sen när man har gjort allting när man var 18 år, så jag ledsnade lite grann. Sen kom då de här kompisarna och det varit lite party.
Du fick den här tidiga ungdomsrevolten lite senare, så att säga. Den här,
som jag tror jag hade den även tidigt också. Ja. På min tid med landslaget och klubblag, och det var ju mycket festande. Alltså det är väl ingenting att hymla om det. Alltså, nu börjar väl ungdomarna kanske, jag har ingen aning, men jag tror att på våran tid så började man dricka alkohol mycket tidigare. Och det var ju en vissa landslagsläger man satt och pimplade bra mycket alkohol och sprit tyvärr. Så att det var mycket dumheter.
Du, nu sitter vi i skolan. Vilka var dina favoritämnen i skolan? Förutom idrott då?
Om jag hade något ämne som var favoritämne. Nej, jag var duktig på språk. Engelska var jag ganska bra på. Sen kommer jag ihåg att jag hade tyska kortkurs. Så ju mer man tänker på tyska kortkurs, vad fan är det för jävla linje? Nej, men det var... Nej, det var nog... Och matte var jag inte så jävla tokig faktiskt.
Nej, gillade det. Ja.
Matte, engelska.
Hade du någon annan... När du någon annan dröm, så att säga... än att bli fotbollsspelare då? Fanns det liksom något yrke att jag vill bli det och det? Eller var det fotbollsspelare som du?
Ja, men det var så här. När jag var 13-14 år, då hade vi en atlaskarta. Och i den atlaskartan så fanns varenda stadion ut i städerna. Så jag satt och kollade i den här atlaskartan. Det där stadion, och framförallt Realstadion. Ja. Så att fan, där ska fan spela. Så Barcelona, där ska fan spela. Och sen när det väl slog in där vid 15-16 år att jag... Det verkar verkligen kunna gå. Jag vill börja vara med pojklandslaget och så vidare. Sen, som jag sa tidigare, när man har varit 18-19 år, när man har varit proffs, man har vunnit SM-guld, man har spelat i A-landslaget. Jag hade svårt att hitta motivationen sen.
Ja.
Det var där. Sen hakar jag mig fast, precis som man brukar göra på jobbet. Man hakar sig fast, det är ett jobb, jag ska gå dit och göra mitt jobb. Så det var lite sådär.
Varför tror du glädjen försvann?
Jag var med, jag tror att jag får göra en liten till Svenska fotbollsförbundet. Under 2 år var jag med i 5 olika landslag. Under 1 år, alltså 5 olika landslag. Jag tror att där måste man ha blivit mycket bättre, att man har liksom en stege i landslag. Är det tillräckligt bra jobben, hoppa över ett, men du ska inte vara med alla. Så att när jag var med på landslaget var och varannan vecka, så hemma så körde man mycket fys och kondition och liksom, men på landslagen då var det liksom bara taktik och så jag halkade liksom lite efter i klubblaget, om du förstår vad jag menar.
Ja, jag förstår vad du menar. Men någonstans du fick ju vara med om så mycket, alltså det blir, jag kan tänka mig att det blir en viss, du var inne på det själv, en viss mättnadskänsla överallt. När kände du att liksom det är inte lika roligt längre?
Nej, men det var ju efter det här. Sen hänger det ihop med att man kanske inte fick starta då i klubblaget. Man kom hem från ett landslagsläger i landskamp och har gjort ett mål, så fick man börja på sidan i klubblaget. Alltså det vart ju fel. Jag skulle nog kanske vilja haft någon tränare som kanske tog hand om mig lite mer. Jag var lite mer fri.
Liksom. Men du var ju så bra. Vi var inne på det tidigare, det poängterade för de som inte var inne på det. Du var så in i helsike bra också. Så du var ju superstjärna när du var 15 bast. 16 bast.
Ja, jag gjorde väl med VSK, hoppa in som 15-åring där i matchen mot Vasalund borta med VSKs A-lag. Vi vann med 2-1 och gjorde avgörande målet 87:e minuten. Och då var jag 15 år.
Ja.
Det är superrättan kan man säga då.
Ja, men det var ju stjärna, så folk var nog respekt för dig, Johnny, redan då. Alltså,
ja, men om man tänker så här då, om jag hade gjort den här karriären från 20 år till 30 år, då hade det också varit stort. Men jag gjorde det som folk gör på 10 år, det gjorde jag på 3 år. Om du med jag gjorde ju ändå nästan 90 landskamper, ungdomslandskamper och ett par av landskamper. Så att, det var otroligt mycket matchande under de där åren.
Men när jag förstår det, och det är fler som har berättat att som har slutat tidigt, att de kände att som har kommit fram tidigt.
Mm.
Jag menar, det är ju bara att titta på Björn Borg med flera andra i andra sporter som har varit oerhört duktiga.
Men så tror jag det är. Jag tror det är som min egen son nu, som jag har ju 2 söner, Dennis och Hugo. Och Hugo då satsar på fotbollen, och jag märker att han är fan smartare än vad jag någonsin har varit. Pappa, tar det lugnt nu, du behöver inte gå så fort fram. Och, alltså... Den hjärnan skulle jag vilja haft när jag växte upp.
För de yngre som lyssnade, om du fick berätta din egen scoutingrapport som tonåring, alltså vad hade stått i den?
Om
dig själv, alltså om du skulle beskriva dig själv, om du var scout som skulle bedöma Johnny Rödlund som
fotbollsspelare?
Ja.
Jag måste ta 2 varianter, för landslagsvarianten och klubblagsvarianten. I landslagsvarianten är att jag var en snabb målfarlig forward. Och i klubblaget så spelade jag oftast som en alltså styr och ställer. Med en otroligt bra blick. Jag tror jag löste många bra situationer. Men det är ju lite spännande att i landslaget hade jag en roll och i klubblaget en roll. Normalt sett brukar man ha samma roller i både klubb och landslag.
Ja.
Men jag levde nog mycket på min teknik och spelförståelse.
Jag märker att du är lite sur alltså på fotbollsförbundet att de inte
jag ska inte gnälla sur, på dem,
men jag tror att det kunde ha varit lite mer smid, lite mer det blev som sagt,
ja, men det är ungefär som klubblagen rycker när man är ungdomstränare, att alla ungdomstränare rycker i sina bra spelare, medan jag kan tycka då att en bra spelare flyttar upp en nivå högre och spelar där och skit i de här matcherna. Alltså det är inte så viktigt att vinna när man är 12-15 år. Det är viktigt att utveckla. Och så kändes de i förbundet att alla ryckte i oss de 2-3 bästa och skulle vara med överallt. Det kan vi tycka att det var lite klumpigt sådär. Men samtidigt så kan man ju säga nej också.
Ja, men det är inte lätt. Du var ju väldigt bra och du älskade att spela fotboll och spela matcher naturligtvis.
När jag spelade i Norrköping, jag tror jag gjorde 130 matcher eller något sånt där. Och under den Norrköpingsperioden gjorde jag 90 landskamper. Då kan man ju liksom tänka, vänta nu.
Du spelade lika mycket i landslaget som i klubblaget.
Ja, lite spännande faktiskt.
Ja. Du förresten, vad jobbade din mamma och pappa med? Eller jobbar?
Ja, båda är pensionärer nu. Pappa hade eget grävföretag och mamma, hon har nog fan gjort allt här i livet. Hon har varit restaurang och det har varit, men sista åren så tandsköterska. Mm, ja. Det är därför jag har så fina och gula tänder.
Nej, då är det fel på dina tänder. Nej, för fan. Kan det vara värre att vara hockeyspelare? Har du fått byta ut dem?
Ja, jo, då hade jag haft dem. Då hade jag fått tills att det var fina.
Ja, som sagt var. Du var ju alltså först i den här, bland de första i den här svängen med ungdomsproffs. Som 15-åring. Jag sa det, jag träffade, jobbade med Bojan igår. Nu ska jag träffa en kille som var 10 år före dig. Så jag till honom, ja, Johnny. Du är ungefär 10 år äldre än Bojan.
Per Zetterberg var väl en av de tidigaste.
Ja, ni drog till Anderlecht båda två.
Han åkte ju ett år till. Han är väl född 70 och jag är 71. Så att han var ju där ett år innan. Och han var ju många år sedan i Anderlecht. Ja. Vilken, han var en härlig lirare. Eller är kanske man ska säga.
Ja, han finns ju ibland fortfarande i allra högsta grad. Ja.
Nej, men om det är den tiden så han var väl lite mer fokuserad än vad jag var.
Vad menar du med det?
Ja, men för han var fokuserad till träning. Vi tränade ibland 3 gånger om dagen och vi läste lite böcker och sen upp tidigt och tränade. Men nu kommer den här diagnosen in igen. Alltså gå och lägga sig och läsa en bok 9 varje kväll och sen gå upp 7 och träna fotboll en hel dag. Det var inte min grej riktigt. Jag ville liksom, det skulle hända lite.
Du ville action?
Ja, lite mer action.
Ja.
Men det kan man väl ångra så här i efterhand, att man kanske skulle ha varit lite mer fokuserad just i den tiden.
Du var 15 år?
Ja, 16 var jag.
15-16, ja. Och flytta själv ner till Bryssel.
Ja, och där tror jag också att min andra del av den här ödmjukheten, den har, när man flyttar iväg så här och får ta hand om sig själv ganska tidigt, så tror jag att man lär sig mycket av runt omkring också. Om hur man ska vara, hur man ska bete sig.
Ja.
Det tror jag har haft stor del.
Hur var det där? Du bodde hos ett äldre par, du skulle lära dig franska och det var...
Ja, just det, den där jävla franskan också.
Ja.
Åh, herregud. Ja, men det är ju återigen där. Per, han kunde väl franskan efter ett par veckor liksom, men en annan... Nej, jag tror jag fortfarande lärde mig... Kan fortfarande inte hur man räknar på franska.
Ja, nej men jag vet att du har sagt någonstans att nej, det var ingen rolig tid i Belgien.
Nej, jag trivdes inte så bra i Belgien. Sen var det väl att jag hade en jävla hemlängtan alltså. Morsan och farsan, familjen, kompisar, det var jobbig tid. Och sen åker man hem bara någon månad och sen var jag på en landskamp på Villa Park. Och då ringer jag kommer inte ihåg riktigt vad agenten heter, men han ringde från Manchester United där vi var på hotellet efter landskampen mot England. Jag gjorde väl något mål där tror jag. Och så ringer han, jag ringer från Manchester United, är du sugen på att komma dit? Ja, för fan, det är väl inga problem. Och så var man igång igen. Man kommer hem en månad efter Anderlecht och sen under sommaren så ringer de, men då sticker man iväg igen. Man kanske ska liksom landa lite.
Landat. Det är så svårt att säga. Idag så är det ju... Du var ju en pionjär.
Mm.
Du och Per, ni var ju pionjärer när det gäller att flytta ut tidigt. Och vi frågar ju oss många, är det rätt att flytta ut tidigt? Är det inte rätt? Och det, ja, det beror på, säger alla. Men du som har upplevt det här, alltså med, det handlar om, det följer ju ishockeyn också. Flera har ju väntat. Titta på Foppa, han väntade ju något extra år eller två innan han åkte över.
Jag tror att det var lite så här också, att det var ganska nytt, så att man var så här, fan, säger inte jag nu kommer inte chansen komma igen. Så kan det också ha varit. Men alltså det där måste ju föräldrarna känna bäst sina egna barn, kan jag tycka. Nu var det ju så att det var jag själv som verkligen, alltså det var så stort att åka ner till Anderlecht och skriva kontrakt, och det var tidningar, det var Expressen, Aftonbladet och så vidare. Det var ju världens häftigaste grej. Men sen verkligheten som inte folk fattar, att det är 99% fotboll och äta och sova. Det finns inte utrymme för så mycket annat. Som jag tror nog säkert är annorlunda nu. Jag tror att man är bättre att ta hand om ungdomarna nu än vad de var då.
På vilket sätt då, tror du?
Nej, men alltså hamna hos en tant och en farbror som är 60 plus och ligga upp i ett rum hela kvällarna. Alltså, jag tror att man tar mer hand om dem. Man har lite mer aktiviteter runt omkring och det är proffsigare nu. Mm. Jag tror det.
Hur var det att komma till Manchester United då? Om du jämför Anderlechts ungdomsakademi med Manchester United, hur var det?
Det var ju mycket enklare, för då kunde ju språket också. Mm. Och det var ju också en grej i Belgien där med språket, att man fattade fan inte vad de sa. Men i England så var det ju, där var man, kunde man språket. Jag tror att det var samma tuffhet, regler, det tror jag var lika. Men det var lite mer öppnare i England. Mm. Och där, som jag berättade förut, där man skulle in till, när jag skulle få kontraktet där i tullen. Det är en ganska rolig grej. När man, jag och farsan och morsan lite småkack, så jag ska gå in och visa passet i vad var det, på Heathrow eller vad det var någonstans. Så. Av pleasure och business. Och vi alla att jag är business. Ja, vadå menar jag? Ja, men jag ska bli proffs i Manchester United. Ja, det trodde jag. Ja, vadå? Och sen förstod de att jag menar allvar. Då fick man gå in och sätta sitt rum i 6-7 timmar, för att man måste ju ha arbetstillstånd på den tiden. Det var ju en jävla kaos där. Men då hade kunde de att tala om för mig att, ja, men nu när du kommer så kan du inte säga att du ska här och spela fotboll, för man var ju tvungen att ha 40 landskamper då.
Ja.
Alltså det var kaos redan från början, men det gick bra i England. Det gick jättebra i England. Men det var ju arbetstillståndet som gjorde att jag inte fick.
Du, jag tänkte, du är ödmjuk och du bjuder på dig själv och du är en varm människa. Men var det alltså, när som fotbollsspelare, du gillar ju det där liksom, spela Manchester United. Eller gillar det där lite, det där.
Ja, men så var det nog den tiden. Ja. Absolut. Ja, men nu pratar jag sällan om det.
Ja.
Nu är jag nästan så jag gömmer mig istället.
Ja.
Faktiskt. Men på den tiden, då var det ändå, det är klart att man var lite kaxig. Att man, jag tror inte jag hade kommit den vägen om jag inte var kaxig. Och den här ödmjuka, snälla lilla Per. På den tiden, när man är en liten svensk och 16-17-åring och ska hävda sig mot alla engelsmän och skottar som hatar att man är där, så behövs det nog vara lite småkaxighet.
Du, Sir Alex Ferguson kontra Lennart Liston Söderberg. Hur blir jämförelsen då?
Ja, kanske inte så olika egentligen. Disciplin, mycket träning, tuff träning. Alex, nej, jag tror det är ganska bra jämförelse faktiskt. Alex tror jag träffade han bara i början av hans stora karriär då. Han hade väl bara varit där något år innan.
Ja, han var ju, du var ju där 88-89. Han var ju liksom lite ifrågasatt då. Skulle han få behålla jobbet eller inte? Mm.
Men sen märkte jag ju då att han var ju otroligt mån om ungdomarna. Och det var ju en jävla massa ungdomar som kom in och en vecka, en träning, två träningar bort. Och så kom nästa in. Och, så det var, det kanske det är fortfarande, det vet jag inte. Men han kom ner på träningarna på ungdomarna, där ungdomstränarna. Alltså han syndes. Det tror jag var hans styrka.
Mm. Jag fick han ju fram en fantastisk kull så småningom och strax efter dig då, med Beckham, med Scholes, med Butt och Giggs och allt vad de hette som tog världen med storm så småningom.
Ja, verkligen. Och sen gjorde han väl lite så här som många andra också gör i början. De köper in, de tog hem Mark Hughes. Mark Hughes kom ju, sen var det väl några till som gled in där. Gordon Strachan och alla de här kom ju, och mycket äldre. Som de skulle, det kändes som att han skulle köpa till sig då lite framgång. Men sen funkar inte det de första åren. Det gick väl så där de första 2-3 åren där. Sen så kom ungdomarna in och sen vart det en ära på 10-12 år där. Mm. Och jag förstår att han lyckades.
Du kände, det kändes ja. Att han hade något eller?
Ja, när jag var där då fick vad hette han då som var ung, 71an, vänsterkanten som spelade ihop med Gix där på kanten, Lee Sharp
ja.
Fick göra debut när jag var där. Och sen Mark Robbins gick till Kanariefåglarna va?
Norwich.
Och sen ja, det kom inte riktigt ihåg. Sen hade väl han, Alex hade ju en grabb som var med och tränade ungdomsakademin.
Ja. Ja. Om ni undrar vad det som låter så är det så att vi sitter på Nybyggeskolan i Västerås där Johnny Rödlund jobbar. Och nu är det uppenbarligen rast där i bakgrunden.
Ja.
Vi sitter
i... Det behöver inte vara rast, det kan vara några som har, vet inte riktigt när lektionen börjar. Så
nej.
Kan det också vara.
Det är så, det, och det är därför, det är rasar när du går undan och ska göra en liten intervju här. Då blir det liv i luckan, ja.
Ja, nu kan jag lova att nu vet alla 500-600 ungdomar att ni är här. Ja. Så är det. Jag är helt övertygad om det.
Du, om vi går vidare. Vi var benämnt det där lite grann. Du var ju naturligtvis glödhet när du var tvungen att lämna Manchester United på grund av att du inte hade de här 40 landskamperna och det var inte samma regler som idag då.
Jag fick lämna faktiskt var för att jag gjorde en tv-intervju. Ja. Då kom det fram till myndigheterna i England att jag hade sagt i intervjun att ja, men skolan som jag är här på, det är bara en grej jag måste göra för att bo kvar här. Ja. Jag är egentligen här för att spela fotboll.
Du var lite överärlig. I tullen säger att du ska bli proffs. Nu säger du nej, men skolan är ingen, det är bara larv. Jag ska spela.
Så var det lite.
Ja, men du var ju lite, det var ju lite
naiv.
Kaxigt naiv, ja.
Jo, men så är jag fortfarande.
Det är det fortfarande. Ja, hur kan det ta
jag är godtrogen.
Ja, hur kan det ta sig uttryck då? Idag?
Ja, det... Oj. Det kan vara så att jag jobbar till klockan 12 på kvällarna. Så kan det vara. Ja, men jag har svårt att säga nej. För jag tycker om att hjälpa folk helt enkelt. Men det kan bli väldigt fel ibland.
Men det är fin egenskap att ha den ambitionen att vilja...
Ja, men det kan slå fel som du har gjort då, några gånger där. Då, så att, men.
Vad tänker du då på?
Nej, men vad? Med en bilfirma som gick lite snett för några år sedan. Eller några år sedan, det är fan 10 år sedan. Och den smällen levde kvar tills bara för ett par år sedan. Och det var en typisk sån där god trohet. Så naiv, korkad.
Ja, hur reste du? För det handlar ju mycket om att... Och resa sig från saker här i livet. Alltså det är liksom det är den stora utmaningen. För smällar åker vi alla på i en eller annan form. Men du går in alltså i en bilfirma. Och du du lämnar fullmakt till den som...
Jag lämnar en fullmakt så han blir firmatecknare då. Ja. Och då tog han in massa bilar då, via ett målvaktsföretag då in i mitt bolag. Ja. Och det var väl inte så jävla smart gjort. Så att det var en rejäl smäll.
Ja, men hur hämtar du från det? För att
de smällar man har haft så hade jag inte hämtat det så jävla bra om jag inte är den person jag är. Mm. Jag är en väldigt lätt på att skaka av med saker. Både på gott och dåligt. Men efter de här smällarna så tror jag att det var en jävla tur att jag har den personligheten som jag har. Mm. Det var ett tung smäll.
För du småningom i karriären åker till Kina, som inte kanske världens sexigaste ställe då i alla fall. Nej. Och spelade fotboll och mycket var ju naturligtvis för att skaffa, du har en begränsad tid som fotbollsspelare och ville tjäna pengar och sen pang, allting borta.
Ja, men det var lite så, allting man byggt upp och hit och dit, och sen så vill man hitta en karriär efter fotbollen och sen litar man för mycket på folk och så blir det bara för tok. Men det, man lär sig av sina misstag, men på något vis så finns det alltid någonting gott i varje person, tror jag.
Men det är en styrka, det visar ju upp en styrka att ändå att komma tillbaka, att gå upp på morgonen, att gå till ett jobb med alltså, du hade ju personliga skulder hos Kronofogden. Du fick ju betala in under många års tid där. Nu är du, som du säger, skuldfri. Men att resa sig från det tycker jag ändå är imponerande att gå vidare.
Ja, jo, men så är det nog. Sen om man tänker, om man ska jämföra livet som professionell eller livet som jag har nu, så skulle jag nog föredra att vad det är nu. Alltså det är mycket enklare.
Ja, men du har ändå fått känna på det andra. Och det är väldigt viktigt att du har varit där uppe. Du har varit i de finaste salongerna.
Ja, men jag kanske inte passar in där.
Nej,
nej men förstå mig rätt nu, alltså, jag tackar nej till varenda sån här roll som du har och sitta som, och varit, fått mycket erbjudanden, men jag tackar nej för att jag har det nog ganska bra som jag har det, även om jag inte är mångmiljonär och kunde ha varit det och så vidare. Alltså det enkla är, mår jag nog bra av. Jag kan åka runt i en Saab V4 från 72, behöver inte ha en Ferrari som jag hade för några år sedan, alltså det gör mig inte. Jag trivs bättre att gå här på skolan kanske och känna att jag inte har den här stressen och pressen som jag hade då som fotbollsspelare. Men nu är man tränare, där finns ju ändå stress och press. Men det är på en helt annan nivå. Det är en helt annan nivå. Och sen är det ju det att jag brinner för ungdomar, inte bara på fotbollsplan. Jag brinner för ungdomarna här också. Och det är ju, jag har ju som IFK-laget nu, sen jag gick till IFK Västerås division 4, så har jag startat en helt ny akademi/herrlag där vi har en snittålder på 17-18 år och tränar lika mycket som ett allsvenskt lag, ja. 4-5 pass och så vidare. Men nu lämnar ju det då för Jönköping som du var inne på då. Och det är lite vemodigt, men det ska bli spännande med Jönköping också.
Du är lite sugen på att ta in i hetluften igen?
Nej, nu blir det ju lite mer runt omkring laget. Det är fortfarande Martin Andersson som kommer ha huvudansvaret, och jag kommer då kanske lägga mer fokus på ungdomarna, utveckla lite mer egen träning och så vidare. Men givetvis finnas som stöd för honom. Men det ska bli spännande. För att jag valde Jönköping också är ju för att jag tycker att de har någonting på gång. När jag var där och spelade Allsvenskan 2003 eller 2002 så var det också någonting stort. Sen rasar de ju divisioner på divisioner, och nu är de på väg att ta sig tillbaks. Men en bra grupp med lite kontakter med Johnny från Västerås, så kan det nog vara riktigt bra.
Ja, jag tänkte, för att uppskatta det här livet som du har nu, kanske var du tvungen att ha det andra liv. För det var ju, kan vi också säga till ungdomar, du var ju... Någon sa playboy, men du får ju säga om det är rätt eller inte. Men tjejerna i Västerås stod och skrek utanför din balkong. Du hade fina bilar. Det var ju närmast man kan komma George Best i Sverige på den tiden.
Ja, det var nog en hel del sånt, ja.
Ja.
Men det var väl det att jag hade långt hår, hade lite snygga bilar. Och som du har sagt nu, och jag har sagt, att man var lite naiv kanske.
Ja. Men du var ju ung. Alltså du kommer alltså... Du lämnar Manchester United, och vi ska anknyta till din karriär, och hamnar i IFK Norrköping. Du hade möjlighet att komma till Göteborg, och det var Örgryt, och det var i stort sett hela Sverige ville ha det. Men det blev Norrköping, och anledningen har du berättat att det var nära hem. Det är en timme ungefär att åka bil ner till Norrköping från Västerås.
Så var det.
Du ville ha närheten till hemmet. Men du kommer till IFK Norrköping med många äldre spelare. Med Janne Hellström och Sulan och kompani som vi träffade här i förleden, du och jag.
Men det var ju lite så. Det var ju också, det var lite så också. Man var lite utstött.
Ja.
För de var lite äldre, och här kom en liten pojke som får massa fruntimmer och så vidare. Men det var lite jobbigt. Sen försöker man umgås då med de som var jämnåriga, men de var ju avundsjuka för att jag spelade A-laget för att spela Allsvenskan. Så att det var... Man har fått brottas framåt hela tiden på något vis.
Ja, uppåt eller neråt mot de äldre eller de
jämna? Ja, men mot de äldre var det ju, man fick ju respekt på den tiden, jävlar, när man hade inte respekt för Janne Hellström, då fick man sen örhyv. Så var det, men så var det lite grann. Men jag trivdes bra i Norge. Jag var där i 5 år, och ju längre jag bevisade att jag kanske var ganska okej som fotbollsspelare, så fick man ju respekten med sig.
Ja, det var rätt tufft på den tiden att komma in som chip.
Ja, ja. Nej, men det var det.
Ja.
Och sen, det var ju några härliga, Peter Lund och Janne Hellström och Sulan och Jonas Lind, och de var väl nästan, och Tor-Arne Fredheim, och de var väl nästan Göran Holter. Ja, det var ett härligt gäng ändå på något vis, men de var ändå 7, 8, 10 år äldre än vad jag var.
Ja. Ja. Och så fick du vinna SM-guld också direkt 89. Lasse Eriksson
i maj, juni hade vi ett krismöte, kommer jag ihåg, i Karlstad på träningsläger. Det var någon gång där. Hade vi ett krismöte att vi måste fan skärpa oss ungefär. Det var Kent Karlsson. Och sen helt plötsligt så vinner vi SM-guld några månader senare. Så det var en fantastisk resa faktiskt.
Ja, ni fick ihop det bra, och det var ju slutspel på den tiden också.
Ja, vi mötte i Malmö finalen där. Janne Kalén slog den avgörande straffen.
Det var ett bra Malmö FF också. Vad fina namn där.
Ja, visst var det så. Vad då Patrik Bjärred Andersson missar straffen.
Ja, just det.
Ja. Jag hade hellre missat den straffen och haft en karriär en annan.
Ja, ja, ja. Ni var ju tillsammans i OS va?
Mm.
92.
Vi hade ett bra lag i OS.
Ja.
Vi spelade sämsta matchen i OS i kvarten mot Australien. Hade vi spelat normalt så hade vi gått i alla fall till semi.
Mm. Ja,
vi hade ett kanongäng.
Ja, men det var intressant då. Du var alltså den stora stjärnan i laget. Thomas Brolin var nummer 2.
Ja, men det var väl precis där han hade gått till Italien, va? Ja. På Parma. Så att han klev nog förbi
mig. Han gjorde det där. Det var skiftet då. Ja.
Nej, men Thomas och jag. När Thomas kom från Sundsvall så ringer Tommy Wisell upp mig och säger: nu får du ta hand om Thomas Brolin. Han får bo hos dig den här veckan. Du får ett kort ungefär så får du gå och göra vad du vill med Thomas. Han ska skriva på.
Det löste du bra.
Ja, jag löste det jävligt bra. Nej, Thomas är en skön kille.
Ja.
Nej, vi hade ett bra gäng i Norrköping där alla åren. Vi vann SM-guld det första året, sen vann vi cupguldet året 2. Sen kom vi på andra plats efter Göteborg 3 år på raken.
Du är 17 år när du vinner SM-guldet.
Mm.
17 år. Då har du varit proffs i Anderlecht och i Manchester United och vunnit SM-guld med klassiska IFK Norrköping.
Mm. Mm. Och då har jag och cupguldet. Och sen kom vi i U21 EM, kom vi 2 mot Italien. Och jag tror att allt skedde innan jag var 18. 18,5. På gränsen upp till 19.
Och det där började jag känna att, aha.
Nej, men sen var det ju det, när det var mycket landslag. Så kom jag till Norrköping, så var det ju mycket där att jag fick börja på sitta på sidan.
Och det var inte du van nu?
Nej.
Jag du hade alltid varit stjärnan.
Ja. Men sen är det ju det också, man kanske inte bara ska skylla på spelare. Man kanske ska tänka lite på tränarna bara. Ja. För att jag har träffat på så mycket tränare som inte vågar ta diskussioner mot äldre spelare.
Nej.
Och det kan vara så att det kan vara så också. Det kan jag inte svara på, det får du fråga dem.
Ja, ja.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Det var några fina år i Norrköping som sagt. Och sen så 1994 så väljer du BK Häcken.
BK Arslet, ja.
Ja.
Det var Reine Almqvist. Reine Almqvist kommer hem till mig och sätter sig i köket med en påse nötter, tänkte jag säga, men det var annat än nötter i den påsen. Här får du, skriver du på nu så. Nej, fan, det kan jag inte göra. Jag kan inte skriva på. Men det slutade med alla fall att jag skrev på för BK Häcken. Och det var väl där liksom slutet på Norrköpingstiden, Häckentiden. 2-3 år där som det var.
Då visste du.
Det var liksom, man hade Norrköping, man kunde gå 100 meter till och byta om, så var planen alldeles utanför Häcken. Där åkte man runt halva Göteborg, halva Hisingen för att träna ibland. Det var liksom skillnader. Jag var inte förberedd. Så jag var ju fortfarande ung där.
Ja.
Och då var jag var den stora då som skulle vända Häcken.
Var 23 år.
Ja, och då var det, så allt fokus lades på mig. Jag varit pappa för första gången. Efter 3 veckor så säger Conny till mig att du, vi förväntar oss mer av dig. Då har han påsar under ögonen och knappt sovit på 2-3 veckor. Och sen, det var det dummaste kommentar jag någonsin har fått. Nej, men det var en klumpig kommentar av en tränare. Men det, de förväntade sig väl att jag skulle vara outstanding på träningar och på matcher. Men det vart fel ihop med, eftersom vi hade Dennis då som var nyfödd och kolik och det ena med det tredje. Så det var en tuff tid. Så jag var bara där i 6 månader, sen gick jag hem till VSK igen då.
Ja, det var, VSK just det. 94, spelade 7 matcher, sen blev det Degerfors.
Degerfors var jag i 1 år. Gick fantastiskt bra i början. Sen vet jag inte, så kom jag med en cab någon gång och sen fick jag inte spela någon mer. Sören Kratz.
Ja, Degerfors, ja, det är en speciell fotbollsmentalitet.
Ja, fast det, jag älskade Degerfors. Ja. Fy fan vad härligt. Det var då Mats, vad heter Mats Olsson på Expressen, skrev: hur fan klarar sig Jonny Rölund att gå på torget och köpa en korv på natten? Han trodde det skulle bli slagsmål en gång.
Ja.
Jag förstår inte vilken bild han hade av mig. Jag har inte slagits på hela mitt liv.
Nej, jag tänkte ju säga det. Jag har ingen minne av att du var på det sättet stökig. Det var mer att det var glitter och glamour ett tag.
Det var det.
Ja.
Ja, nej, men jag trivdes i Degerfors. Och sen gick jag ju då en fin affär via VSK ner till Braga.
Ja, och där har jag förstått, där kom glädjen igen.
Mm, precis. Då kom jag från Sverige, jag fick vara mig själv, familjen följde mig ner. Och då bara, fick jag liksom släppa Västerås och Sverige, alla skriverier och så vidare.
Hur jobbigt var det att vara så påpassad? För det skrevs ju jättemycket om det. Det var som att du var allmänt villebråd där ett tag.
Nej, men det skrevs om allt. Det spelar ingen roll vad jag gjorde, så skrevs det. Och sen, alltså, det var ju ibland att man inte orkade gå på pubben och sådär. För man var tvungen att vara lite onykter, för folk tjatade hår i huvudet på en. Det var en ganska jobbig period där.
Vad fan, nu.
Men det hänger ihop. Om du är på ett jobb, även fast man tjänar pengar, du är på ett jobb och inte trivs, då, man presterar inte. Det gör man inte. Och sen det här att alla trodde att jag skulle vara bäst jämt. Jag ska vara bäst på plan jämt. Och det hade jag ju som min egen mentalitet när jag spelade fotboll, att jag skulle vara bäst. Men sen var jag ju en tekniker och en bra spelare. För började jag dåligt, precis som Anders Limpar och Stefan Rehn. Börjar man dåligt en match, då blir man oftast dålig hela matchen. Men gör jag en klackspark efter 10 minuter, då är jag outstanding. Och då med min diagnos, ska jag ligga tyst på en soffa och lyssna på ett band och andas? Nej, men det var inte jag heller.
Det gick inte.
Nej, det kom Kalle Anka in, det kom någon snygg tjej in i den där. Det gick inte. Jag gick inte att lyssna på de där banden. Men sen kom, som du sa, att då kom glädjen kom tillbaka.
Hur kom den? Var det därför att du fick vara i fred? Eller var det?
Nej, men jag fick liksom en ny start. Och sen när jag började i Braga där, då gick det hur bra som helst. Då var jag en av de bättre på plan oftast. De kallade mig för Duracell-kaninen, för jag orkar ju springa så jävla mycket. Det hade jag aldrig hört någon gång förut. För alla trodde jag var i cirkeln bara.
Ja, du är lite glad själv då.
Ja. Nej, men då var jag tränare på som fan. Jag märkte att ju senare jag var äldre jag blev, mycket träning var viktigt.
Ja.
Nej, och sen tog det 3 månader, så knäckte George Costa mitt ben. Då hade jag en av mina bättre kompisar, Rickard Östnäs, på besök med hans tjej. De skulle titta, vi spelade mot Porto borta. 7 minuter så koppar George Costa fram. Han var en ganska stor spelare i Portugal. Och trampade mig på knät och tryckte ner knät. Och det gjorde så jävla ont. Dobbmärkena var kvar, fick inte ens frispark. Då fick jag ju höra eftersom. Men då hade de, för han kom upp efteråt och hälsade på och bad om ursäkt. Så han åkte på samma skada en månad senare. Han berättade att han skulle markera mig helt enkelt på under matchen.
Och då hade du ett sånt rykte så du skulle punktmarkeras av Porto till och med. Ja,
ja, men det, då hade det kunnat gått riktigt bra där då. Mm. Men sen tog det ett helt år innan jag kom tillbaks.
Ja, och då kom du tillbaks i Västerås igen.
Och Allsvenskan.
Mm.
Och sen var det... Fan tog jag vägen sen.
Ja, sen, det ska jag tala om. Sen drog du till Zweite Bundesliga.
Ja.
Energi Cottbus i forna DDR.
Jajamän.
Östtyskland.
Jag lyckas med de där gamla länderna öst. Och sen när jag var i Kina där sista året, då hamnade jag, det var enda statsliga, eller enda land, eller enda laget som ägdes utav staten. Och så var jag DDR. Och det var ju tuffa regler.
Ja.
Men där gick det faktiskt jättebra.
Ja. Det funkade i de där länderna i Cottbus.
Jag skulle ha regler.
Du skulle ha haft Tichonov eller någon som blåste in det, sen nu ska ni träna då och då. Ja.
Nej, men det var i Bundesliga 2 där, så gjorde jag till och med målet som gjorde att vi gick upp.
Ja, just det. Sköt upp.
Och det var, och det var också så där, man är svensk och hade kanske lätt att få, ja, damer. När jag gör det avgörande målet att vi går upp, då springer jag bara, juhu, skitglad. Så bara tittar jag runt, ingen jävel som kommer och kramar mig. Då springer de och kramar den där jäveln som slog passningen. Ja, ja, men förstår du vad sjukt?
Ja.
Ja. Så det var lite sådär också, man fick brotta. Så var det otroligt mycket öst, det var mycket rumänier och bulgarier. Och det var, det var, de var lite för sig själva där. Så var jag den enda svensk.
Mm.
Och så några tyskar som hatar en, så det var perfekt.
Du fick spela till tjejerna i publiken och kramas istället.
Nej, ja, inte riktigt. Men, nej, det var också, jag var mycket ensam där. Och sen hade jag ju då en fru där som hade ett barn från tidigare äktenskap då, som hon kunde inte bo med mig där nere, så jag bodde ju själv varannan vecka då, kan man säga. Så hon pendlade ju. Hon gjorde ett härligt jobb då med Hugo som då vart född, och Dennis fick åka med emellanåt. Ja.
Ja, och sen blev det Kina då, 2001.
Mm.
Då hade Kina öppna upp lite grann, och det var Fjällström var väl där, Pelle Blom hade varit,
de har varit där innan,
va? Ja, varit där innan, ja. Så det var ju...
Men då kom ju de tillsammans. De var ju två eller tre svenskar tillsammans där. Jag hade ju en bulgar som har varit Milan, heter han, eller heter han. Vi hade bra kontakt. Men det var ju lite annorlunda då när det var statligt ägt. Vi bodde ju 3-4 dagar ute på vischan där på någon kamp där det var råttor och musar överallt. Och sen skulle man gå längsta till mat, frukost, lunch, middag. Så skulle man gå längst fram och de kortaste längst bak och hålla hand i tort. Det var lite speciellt. Går och knackar på dörren. Dags att sova 9:30 liksom. Så det var... jag lyckas. Var jag än kommer.
Du vill inte vara kvar där. Det blev bara ett år.
Ja. Och det var under det året de kvalificerade till VM.
Ja.
Så de hade ju uppehåll flera omgångar under hela året. För att landslaget skulle träffas ett par månader och träna. Det var ett speciellt år. Nej, men jag trivdes inte speciellt bra. Även fast det var helt okej pengar där. Men jag trivdes. Och naturligtvis när jag ska flyga hem från Kina då. Sista flyget hem då. Så är det ju den 11 september. Så jag var ju i luften när det där small. Det där otäcka. Så då hade jag ju en buntsedel på mig där. Som farsan ringde. När jag ringde från flygplatsen i Köpenhamn. Som, farsan, nu måste växla de där dollarna. Det kommer gå åt helvete nu när allt det här har hänt. Så jag ställer mig där med hur mycket pengar som helst. Ska växla in på Forex eller vad det var för någonting. Var en härligt minne på sitt vis.
Ja, och sen blev det... Enköping och Allsvenskan då.
Det var första träningen där ringer Peter Linnell till mig och säger du kommer du. Ja, då hade jag varit hemma nästan ett halvår utan att ha haft någonting att göra.
Och Enköping är näst, det tar väl 20 minuter då.
Ja, precis. Ja. Och då kom jag dit och det var februari, var det typ 10 på träningen. Och alla trodde vi skulle åka ur och sen går vi upp istället från Superettan. Ja, det var en bra bragd.
Verkligen, verkligen. Allsvensk på Enavallen. Va? Det var många som smakade på.
Ja, det var häftigt. Hela stan drogs ju med.
2004 slutade Enköping och så gick du tillbaka till Skiljebo, din moderklubb. Och då kan man väl säga att då var väl nedtrappning.
Det sista, ja, precis.
Det var för att liksom runda av det hela.
Ja, sen kom ju det där med allt det där. Ja. Skiten med alltihopa.
Ja, du får ju alltså... Du blir ju ordentligt knäckt. Även om du liksom skakar av och kommer igen, så är det ändå så pass så att du får panikångestattacker. Och det är inget roligt.
Nej, jag vet. Och det kan jag känna av även idag faktiskt. Ja. Jag har ju medicin för det där. Och när det blir väldigt mycket, så då känner jag själv att nu måste jag ta det lugnt.
Ja.
Men det är konstigt. Man är på Nybyggskolan och sen hjälper jag till på idrottsgymnasiet. Och sen så är jag tränare med sportchef. Och så det blir...
Ja.
Så ibland är det ofta jag får sätta mig och ta det lugnt.
Ja, vad gör du då? Sätter du när du andas då? Eller går du ut som promenad i skogen? Eller...
Nej, jag sover. Du sover. Måste jag sova lite extra.
Du går och lägger och vilar.
Ja. Och det sitter nog i någon vecka. Då är jag väldigt trött en vecka.
Ja.
Så det har sina men.
Ja.
Men, livet går vidare som man brukar säga.
Ja, det gör du. Det gör du. Och det är, nu har du ju nya projekt på gång och liknande. Så att du, och det här som du ändå bär med dig med att komma fram så pass ung. Och, du har ju en enorm erfarenhet. Och, hur Hur kommer det fram i din roll som ledare, just det här som du har med dig, att kunna se även, alltså man brukar prata om att se hela laget och det viktigaste är de som sitter på bänken och liknande, så, men du är ju också kvitto på att även stjärnorna i den här åldern måste...
Jag tror att en talang behöver nog mer uppmärksamhet än någon annan. Jag har tytt mig till de här yngre för att jag ser mig liksom lite själv i dem också, att det är ju bara att kolla med de här killarna jag haft sedan de var 7 år. Jag har haft säkert en 6-7 stycken sedan de var 7 år under mina vingar ända tills nu. Och jag har nog frågor, framförallt föräldrarna, så tror jag att de är otroligt nöjda då jag bryr mig om killarna väldigt mycket. Mm. Och sen i min tränarkarriär så har jag ändå haft en 6-7 stycken som har kommit med i landslaget.
Berätta. Name droppa.
Nej, men jag har ju haft sen min som jag startade akademin i Skiljebo här som ledare, så har jag då haft Danne Svensson, Dennis Kolander, Jakob Nogren, Hugo, min egen grabb då, William Björnsson, Kevin Kustovic, som har gått, och även en kille till nu som jag tror väldigt mycket på, den som heter Dennis Bucci, som jag har varit en liten halvpappa för nu sedan han var 7 år, som har en otroligt potential. Det har alla de här killarna. Men det har väl ändå ett kvitto på att man har gjort någonting bra. Sen var det ju kanske inte alla under min tid hela tiden, men de har ändå varit hos mig ett par år. Och jag tror att min träning tror jag har varit ganska bra, där vi har haft ett högt tempo och
Hur är du som tränare? Är du tuff? Har du plockat delar från Sir Alex och Liston?
Jag har nog tagit mycket från Liston och Alex tiden, att disciplin skapar framtid, tror jag. Jag tror inte på den här ödmjuka stilen, att man allting är så jävla bra hela tiden. Jag tror inte på den. Jag tror att man är man på träning, då tränar man hårt. Och de här nya utbildningarna som nu går, att man istället för ut och springa skogen i till 60 minuter kan man spela 2-2 i 30 minuter. Jag tror inte på det. Jag tror att den här skogen är jävligt nyttig fortfarande. Att man får en rejäl grundkondition, men sen att även mentalt blir starkt. Sen är vi självklart spela 2-2 också bra, men det är två skilda saker.
Disciplin är nyckeln till framgång.
Ja, det tror jag. Mm. Tror jag verkligen.
Men vilken är den tränare som har betytt mest för dig? Ja, du får ta från ungdomsåren fram.
Nej, men min pappa har ju funnits hos mig otroligt mycket. Han ställer upp lika mycket, gjorde på mig som jag gör på mina söner. Framförallt nu kanske Hugo då, eftersom han håller på med den sporten som jag älskar mest. Jag tror också att man att inte alltid säga till sin son att allting är så jävla bra jämt. Att man ska få lite kritik och säga att du måste bli bättre på det här för att ta nästa kliv och så vidare. Jag tror mycket på det.
Vilken är den tränare som har betytt mest för dig?
Tränare, jag tycker att många har även positivt och negativt har betytt väldigt mycket för mig. För att jag har haft sådana som har suttit mig åt sidan för att de inte har vågat tagit diskussioner med äldre. Då har jag lärt mig av det. Jag har den som tog upp mig först och främst av seniorverksamheten. Det var ju Sven Kjell som jag hade som juniortränare, som kanske var den som verkligen, det här med disciplin, mycket löpning, kan man inte löpa på plan kan man inte vinna matcher heller. Liston framförallt, Alex Ferguson, Kent Karlsson, Norrköping, även han i Kottbus, han det där tränaren. Det har varit mycket sådana tränare, att disciplin har varit nyttigt. Det har jag märkt.
Du gillar de tuffa tränarna?
Alltså ja, jag gillar de som är tuffa.
Du vet vad du vet vad de vill ha av dig. Och,
Jag hatar mjäkiga tränare som inte vågar, som målar in sig i ett eget hörn. Alltså, idioti.
Mm. Det bästa du spelat med?
Ja, det är väl Thomas Brolin. Stefan Schwarz gillar jag. Även fast han spottade mig i ansiktet första matchen jag mötte han. mot Sidan. Så det är några härliga spelare. Mm.
Nu sitter du här, Johnny. Du ska fylla 40. 47. Ja, 47. Nu går du in i en ny fas då som i Enköpings ledarstab. Med Enköpings, jag träffade lite folk från Enköping förresten i samband med Vilira-galan förra veckan, och de verkar optimistiska. Det verkar vara en ny fas på gång där.
Ja, men det är som jag har trott också. Jag valde Enköping nu. Det är för IFK Västerås har lite knack i ekonomi, inte för att jag var där och bara ville ha pengar, det var inte så. Men lite att de har någonting nytt på gång. En bra trupp, få lite spets där, så kan det bli härliga två år.
Jag tänkte, du har ju varit med, du förde till exempel upp Syrianska här i Västerås till Division 1. När du en tanke någonstans att ändå vara huvudtränare så småningom, verkligen gå in i den?
Nej, det sa jag faktiskt för något år sedan, att jag skulle helst vilja hoppa av herrlaget IFK Västerås och bara vara lite sportansvarig då. Så tyckte att det var väldigt mycket. Men nu är jag i Enköping och ska kanske träna ännu mer. Så att, nej, men alltså jag kan fotboll och det här med ungdomar. Alltså, jag har inget annat. Alltså det här är jag på något vis.
Har du någon devis sådär som du har samlat på dig erfarenheter? Och erfarenheter får man genom att
upp och ner, ja.
Upp och ner och resa sig från smällare. Har du någon devis som du lever efter? Jag brukar fråga, när du sparkar av det täcket på morgonen och så tänker jag, nu ska Johnny Rödlund upp och göra en bra dag. Är det någonting som du tänker på då?
Nej, men jag har alltid varit en sån här kille som till allt löser sig. Mm. Allt löser sig även i motgång. Bakom regn kommer alltid solsken. Det är liksom mitt motto på något vis.
Hur får du den tilliten då? Alltså att du känner att det löser sig. Det löser sig.
Fråga min sambo nu. Hon tycker att fan vad du alltid är så jävla positiv. Ja. Nej, men jag tror det. Att man, eftersom jag är så positiv och glad, så är det ju för att jag har den tanken. Att jag försöker må bra. Och sen även fast det är motgångar så, och jag kanske har lite för lätt många gånger och bara ruska av mig. Man kanske skulle sätta sig ner och fundera på vad det som har hänt. Det är väl kanske den nackdelen. Men jag trivs som jag är.
Ja, vi måste ju sluta nu, för du har ju andra viktiga saker på gång nu.
Ja, nu ska väl, det är väl säkert något bråk som har hänt som jag måste fixa.
Okej. Okay.
Nej, jag ska åka upp med grabben senare till, han har blivit bjuden eller och gästtränar med Bayerns U19. Mm. Så det har gått ganska bra. Han har ju ett A-kontrakt med VSK fotboll. Men vi får se vad som händer.
Han är född?
01.
01, ja. Så han är 17.
Mm. Han har också en lysande framtid om man vill.
Vad säger barnen då när de får reda på att pappa har varit superstjärna? För det var du. Motsvarande ålder.
Ja, men han vill nog hävda sig lite grann. Det han tror jag.
Håller du ner honom då?
Ja, det går inte att vara som jag var. Nej, men alltså med den, det var lite annorlunda förut. Nu finns det fortfarande någon som blir ungdomsproffs, men då var jag den en av de få. Och det var nog lite lättare tror jag, för nu tränar alla mer. Alla är bättre, det tror jag. Och Hugo är en sån som kan gå hela vägen. För han har spelförståelsen, han har tekniken, han har det mesta. Lite lätt i kroppen fortfarande, men det kan gå vägen.
Det kan gå vägen. Nu ska vi se. Ja, två A-landskamper blev det också under Olle Nordin.
Mm, det är bra det. Det var ju på den här vinterturnén.
Debuterade samtidigt som Stefan Schwarz, Pontus Kåmark, Jean-Paul Vandenberg, Sven Andersson, Magnus Erlingmark. Ja, ni debuterade samtidigt i landslaget.
Det visste jag inte om.
Jo, jag läser det här.
Jaha.
Ja, 35 år när du slutade. Mm. Sverige, Kina, Tyskland, Portugal, England, Belgien.
Ja, du ser. Jag har bott några ställen.
Du har gjort det. Ja. Är det något mer här som jag tittar när jag... Ja, är det någon fotbollsfilosofi du försöker anamma som du känner att den här filosofin är, eller är det utifrån materialet?
I början som tränare så var jag mycket 4-4-2. Ytterbackar, yttermittfältare kommer runt på kanterna. Mycket sånt. Nu har jag nog övergått lite mer i ett possessionsspel. Äga mycket boll.
Mm. Vad var det, tror du, som, alltså den här frågan har fått många gånger, vad var det som fanns det någonting som gjorde så att du inte fick den här, någon händelse som gjorde att du aldrig fick det där stora genombrottet, eller var det den här behandlingen, alltså i Norrköping, när du liksom kände lite ensam och liknande?
Nej, men jag tror ju mer ju äldre jag har blivit, ju mer hjärna jag fått, så tror jag att det är att det gick så jävla fort allting. Jag tror att jag har varit mättad, som vi var inne på. Att det, som jag sa, 19 år har gjort allt. Och sen hade jag väl inte riktigt den här drivkraften att fortsätta. Sen ihop med att jag kanske hade lite olyckliga tränare där under den tiden som vände på det, som jag saknade. Men man ska inte lägga allt där, men i samband med det, tror jag.
Du gillar bilar, det vet vi. Vilken är den finaste bilen du har haft?
Ferrarin.
Ferrarin, hur snabbt gick den? Från 0 till 100?
Oj, ja. 4-5 sekunder kanske. Jag var uppe i 290 en gång, så att det... det är fort.
Nu ska jag inte hålla dig längre, Johnny. Jag vet att det är jättebra. Är det någonting du vill säga? Så det är jättetrevligt att sitta och prata med. Vi skulle kunna suttit i någon timme till, känner jag. Är det någonting som du vill avsluta med nu när du har chansen, när du har ordet?
Ja, du... Jag har väl...
Kan man ringa till Johnny Rönn? Kommer han ut och håller föredrag och berätta lite?
Det har jag aldrig gjort. Jag har väl varit på något och berätta lite sådär. Men jag är nog ingen föreläsare sådär. Jag är mer en skojare, tänkte jag säga. Nej, jag är mer en... Nej, ja, det kan man kanske göra. Jag har inte tänkt så mycket
på det. Får du höra av sig? Får du fundera på när du får frågan?
Alla tycker att jag ska skriva en bok.
Ja, ja.
Och det vet jag inte om jag vågar skriva när man är på Nybyggeskolan.
Johnny Rönnlund, tack så mycket.
Ja,
tack.
Det var så lite sånt.
Tack för att du lyssnade. Vill du nå mig går det bra via Twitter, Niklas_Holmgren, hemsidan niklasholmgren.nu eller Facebook-sidan Holmgren möter. Ha det så gott så länge. Hej, hej.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.